Hej, Per här. Jag tänkte bara kort nämna att Stjärnbaneret har fått en systerpodd kallad Old Glory då, ett annat namn för Stjärnbaneret, alltså fanan. Det är en slags engelsk variant av podden som kommer att ha både snarlikt men också lite annorlunda innehåll. Det skulle ju vara himla kul om även den podden får lite lyssnare. Ni får gärna lyssna på den med, men framförallt så får ni gärna hjälpa mig att sprida den till vänner och bekanta och kollegor och andra som ni känner i USA eller någon annanstans i världen som ni tror skulle vilja lyssna på en podd på engelska om USAs historia. Tack, det var bara det jag ville säga. Nu kommer avsnittet. Hej då!
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness.
Now, we are engaged in a great civil war, testing that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth.
And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country.
I have a dream. My four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky.
Hej och välkommen till Stjärnbaneret, en podcast om USAs historia med mig Per Fjärdingby. Det blev lite av ett försommaruppehåll när jobb och annat skulle avslutas, så att, så är det, livet kommer i kapp ibland. Men jag tänkte att jag skulle fortsätta översiktsserien här och rulla på med några avsnitt här under sommaren också. Vi har ju pratat en del i de senaste avsnittet om Richard Nixon och hans tid. Vi började med att prata lite utrikespolitik då, där han ju delvis var framgångsrik på många sätt med ett uppöppnande och närmar sig av både Sovjet och Kina. I senaste avsnittet så pratade vi lite grann om Nixons inrikespolitik, präglad av lite pragmatism och där han försöker att vinna över konservativa krafter och hur han försöker rikta sig till det han kallar för den tysta majoriteten. De som inte protesterar och försöker förändra samhället där på 60-70-talet och hur han då försöker bilda sig en bred väljarbas utifrån det här. Och det såg vi också hur det lyckades ganska föll väl ut i presidentvalet 1972 då. Han gjorde ju en riktig stor slam där när han vinner presidentvalet 72 där. Han vinner ju då elektorsrösterna i alla delstater utom Massachusetts och även då i huvudstadsdistriktet och är ju en av de främsta eller största segrar som någon president någonsin har lyckats orkestrera då. Men idag ska vi ta vid här när Nixon på många sätt stod, vad ska man säga, på toppen av sin karriär efter att ha gjort sin lilla comeback och blivit president och vunnit det här stora stödet i valet 72. Men trots det så går det ju brant ut för och det vankas lite mörka tider för den gode Richard. Så att det ska vi titta på idag då. Och som ni förstår så är det ju då Watergate-skandalen och Nixons fall som jag tänkte vi skulle fokusera på i det här avsnittet då. Det finns ju jättemycket poddar och böcker om just Watergate-skandalen och det sätter ni säkert hört mycket tidigare så att säga. Jag ska försöka göra en, ska man säga, en balanserad bild av händelseförloppet och lite analyser och sådär. Så det blir fokus på framförallt Watergate-skandalen i det här avsnittet. Mm. Det här trubblet då som i slutändan skulle fälla Nixon och få honom att avgå som president är ingenting som egentligen händer före valet 72 då, i form av ett ganska klumpigt inbrott den 17 juni på kontoret där Demokraternas nationella kommitté är beläget då, i en byggnad som heter Watergate och där av namnet på hela den här Watergate-affären. Och det är ju en säkerhetsvakt som upptäcker några inbrottstjuvar i den här byggnaden då. Och den här finns ju i Washington DC, ganska nära på Potomacfloden. Byggnaden finns ju kvar än idag då, så att säga. Och det är då 5 män, 3 ex-kubaner och 2 amerikaner som brutit sig in på kontoret för att då installera avlyssningsutrustning. Och det visar sig att de här männen hade ju då pengar på sig som kunde spåras till republikanernas kampanj för att återvälja Nixon. Alltså den som kallas för CREEP, Committee for the Re-election of the President. Ytterligare 2 män greps ju också senare som involverade i de här planerna för att ha koordinerat inbrottet då från en annan byggnad. Och de här båda männen tillhörde ju republikanernas kampanjorganisation. En av dem var ju en man vid namn Gordon Liddy. Och det har ju visat sig i efterhand att Liddy redan dagen efter inbrottet kontaktade justitieministern för att försöka få de här männen som greps då för inbrottet frisläppta dem. Det är ju 2 reportrar från Washington Post, då, Carl Bernstein och Bob Woodward, som börjar undersöka bakgrunden på de här männen som gjorde inbrott och upptäckte att de hade kopplingar till republikanerna. Och eftersom en av männen då hade arbetat i Vita huset började de misstänka att det faktiskt finns kopplingar på hög nivå, kanske till och med upp till president Nixon då. Och i deras senare avslöjande som kommer sen så hade de ju väldigt god hjälp av en källa som kallas för Deep Throat. Och det här är ju en källa som förblev anonym fram till 2005. Som sen visar sig vara en FBI-tjänsteman, Mark Felt. Men just de här artiklarna kom ju lite senare då. Motivet till inbrottet var ju att komma över just material som skulle kunna hjälpa republikanerna och Nixon i valet 1972. Vilket ju i och för sig blir då lite ironiskt eftersom Nixon vinner så stort, så är det ju kanske inte så att han inte egentligen hade behövt de här lite illegala hjälpmedlen då, så att säga. Motivet hos den här Deep Throat, alltså Mark Felt, var ju antagligen en viss ilska över att Nixon inte hade gett Felt chefposten på FBI när J. Edgar Hoover skulle ersättas, så han ansåg sig lite rundad, eller det var i alla fall det vad man har spekulerat är motivet till att han då försöker slänga Nixon under bussen då, så att säga. Till en början så funkar ju det som sen kommer att kallas för cover-up. Alltså att man försöker då dölja vad det här är för typ av inbrott och så vidare då. Och rättegången för de här inbrottstjuvarna hade ju sin stilla gång och de dömdes då. Och där hade ju den här historien kunnat stanna. Och folk hade kanske inte brytt sig om det här jobbet som Woodward och Bernstein gjorde på Washington Post. Men det är ju någonting lurt då, och de här journalisterna är ju inte de enda som tycker det då. De här 7 inbrottsanklagade hade ju förklarats skyldiga, men domaren i det här fallet, John Sirica, och misstänkte att det var någonting lurt här. Inbrottet försökte ju liksom beskrivas som ett vanligt klumpigt inbrott, men de här inbrottstjuvarna verkar ju liksom långt ifrån vara vanliga inbrottstjuvar, och han försökte då med en taktik som fördröjer och förkunnandet av straffet i förhoppning av att någon av de här männen skulle börja prata och erkänna någonting, och det här skulle ju den här domare Sirica få rätt i då, för samma dag som han fick sin dom i mars 1973 så valde en av de här anklagade männen att prata då, och det var den forna CIA-agenten James McCord som hade varit säkerhetskoordinator för den här CREEP-kommittén då för att välja om Nixon, och McCord började nu då samarbeta med utredningen, och han kunde ju då vittna om att tjänstemän med kopplingar till Vita huset både hade beordrat inbrottet och betalat de här männen för att erkänna sig skyldiga och hålla tyst. I februari tillsatte senaten då en så kallad partiöverskridande, alltså bipartisan kommitté ledd av demokraten Sam Ervin för att utreda vidare i Watergate-affären, och under kommande månader så skulle den här kommittén avslöja en rad korrupta handlingar i takt med att fler än bara McCord talade ut då. Ett avslöjande var ju att Nixon efter publiceringen av de här så kallade Pentagon Papers, alltså de här dokumenten som avslöjade han och statens liksom förljugna bild av Vietnamkriget som vi pratade om för något avsnitt sen här, så att efter publiceringen hade man ju tagit pengar från den här omvalskampanjen och skapat en specialenhet för utredningar som fick då smeknamnet The Plumbers, alltså rörmokarna. Och de här rörmokarna hade ju uppdrag då att trakassera och demoralisera administrationens fiender, som man uttryckte det, genom att exempelvis läcka känslig information om olika personer då. Man ägnade sig helt enkelt åt det som kallas för dirty tricks, alltså illegala metoder. Och det här var ju lite grann att Nixon hade ju insett att CIA och FBI kanske inte kunde styras för att göra det här smutsiga arbetet som han önskade få gjort. Så istället fick Nixon helt enkelt skapa sin egen illegal enhet av de här rörmokarna, plumbers då. Och det här reflekterar väl, eller speglar väl på många sätt, Nixons försök att styra landet lite mer som en, man kallar för vd, än en president då, med korta beslutsvägar där han var central. Och det här var ju också någonting som kom att bita honom lite grann i rumpan, eftersom det därmed inte var så många led mellan de här inbrottsjuvarna i Watergate och kontorsstolen i ovala rummet så att säga. Men Nixon, han var ju beredd. Han ville ta till alla medel för att vinna val, smutskatsa politiska fiender, och det här gör han ju liksom på många olika sätt och i många olika tillfällen. Han försöker ju påverka till exempel guvernörsvalet i Alabama så att inte Wallace skulle väljas om 2 år innan presidentvalet, så att han kunde få bort en av motståndarna i presidentvalet på det viset då. När Wallace, som vi pratade om, fick dra sig ur valet 1972 efter att ha blivit skjuten, så bad ju Nixon sin medarbetare Charles Colston att försöka få det att se ut som om de här attentatsmännen som hade skjutit Wallace hade kopplingar till demokrater, så att Nixon kunde då vinna över Wallace väljare. Så att försökte man ju då mixtra det här. Så en före detta CIA-agent fick i uppdrag att bryta sig in i attentatsmannens lägenhet och plantera pro-demokratiska skrifter och liknande i hans hem då, men den här agenten hann dit för sent då. FBI hade redan varit där och förseglat lägenheten. Men det är ju liksom då ytterligare ett exempel på liksom vilken typ av taktik som Nixon och hans män är beredda att ta till då. Ett annat exempel är ju att Nixon verkar mer eller mindre besatt att försöka smutskasta demokraten Ted Kennedy, alltså John och Roberts yngre bror då, och Kennedy-familjens förhoppning på presidentkandidat. Och ända sedan Ted Kennedys så kallade Chappaquiddick-incident då, alltså en känd incident som ni säkert har talat om när han kör rattfull och en ung kvinna dog då, så hade ju Nixon satt hjälpredare på att gräva fram då smutsigt material om Kennedy med avsikten att kunna slänga fram om Kennedy tänkte ställa upp i något presidentval. Han nu säger så här, citat, Nixon, "We might get lucky and catch that son of a bitch", säger han vid något tillfälle då. Nixon såg ju också till att de här plumbers, rörmokarna, bröt sig in på kontoret till den psykiatriker som Daniel Ellsberg gick till. Alltså den här Ellsberg som hade läckt de här så kallade Pentagon Papers då. Tanken var att samla in information om Ellsbergs mentala tillstånd för att kunna misskreditera honom. Och det visade sig sen senare att det fanns tydliga kopplingar mellan de här inbrottet då och Watergate i form av samma delaktiga exilkubaner som skulle sätta avlyssningsutrustning både i Watergate-byggnaderna hos demokraterna såväl som hos Ellsbergs psykiatriker. Så Nixon och hans närmaste män sanktionerar ju en hel del såna här smutsiga och illegala aktioner, och på ett sätt var det ju kanske bara en tidsfråga innan någonting gick fel och kunde få allvarliga konsekvenser för de involverade, eller bara en tidsfråga innan någon blev missnöjd och började prata bredvid. Den händelse som blir det här misstaget blir ju egentligen mycket Watergate då. Genom McCords vittnesmål och andra vittnesmål och uppgifter och grävande journalistik då från Woodward och Bernstein, så framgick det att det var den här så kallade rörmokarenheten med kopplingar till omvalskampanjorganisationen Creep som låg bakom Watergate-inbrottet. Så egentligen kan man väl säga att skandalen som uppdagades hade egentligen 2 skilda aspekter. Den ena skandalen var det här allmänna maktmissbruket och smutsiga illegala metoder som både Nixons kampanjkommitté och Vita huset använde, och där Watergate-inbrottet var bara en pusselbit av många. Men den andra skandalen var ju egentligen administrationens sätt att försöka dölja och undanröja och liksom påverka alla de här utredningarna som handlade om Watergate. Och det här beteendemönstret fick ju snabbt den här benämningen cover-up. Och den här cover-upen inleddes ju direkt efter inbrottet när Nixon och hans män valde att från den stunden göra allt för att dölja och undanröja och leka oskyldiga då, så att säga. Under ett antal månader gjorde Nixons nära medarbetare Harry Haldeman och John Ehrlichman och Charles Colston allt för att försöka dölja och undanröja alla kopplingar mellan Nixon och inbrotten i Watergate. Men man kan säga att de går lite av en förlorande kamp där. När Watergate såg ut att börja nystas upp och hota administrationen sökte justitieminister Richard Kleindienst upp Nixon. Då var ju han ovetande att Nixon redan hade kunskap om situationen, och då levererade ju Kleindienst nervöst något som han trodde var chockerande nyheten till sin chef, att flera av Nixons närmaste män var involverade i den här skandalen. Det handlade bland annat om John Mitchell då, för detta justitieminister och chef för den här CREEP-kommittén då, eller att det var presidentens nära rådgivare då, just med Harry Haldeman och John Ehrlichman, och även Vita husets advokat John Dean och flera ytterligare män runt omkring Nixon då. Och Nixon började ju nu bli nervös och var ju väldigt stort behov av någon form av syndabock som kunde ta på sig skulden för allt det här. Och Kleindienst gav presidenten rådet att be Haldeman eller Ehrlichman att säga upp sig, vilket de gjorde då. Samtidigt bad Nixon Ehrlichman att säga upp den här John Mitchell för att be honom att ta på sig skulden då. Mitchell vägrade emellertid att gå så långt, och Nixon, han var ju beredd att offra andra och fortsätta hävda sin egen oskuldhet. Så det här innebär ju att det är ju en rad män som får offras då, bland annat Kleindienst själv, Haldeman, Ehrlichman, Dean, Mitchell. Alla de här får på något vis offras då. Men trots det så började det ju brännas under Nixons fötter då. För att verka trovärdig lät Nixon den nya justitieministern Elliot Richardson utse en så kallad speciell utredare. Och det här blir ju en man som heter Archibald Cox då, en jurist från Harvard. Och under tiden som allt det här inträffar så rullar ju också den här Sam Irvins kongressutredning vidare då. Vittne efter vittne börjar ju erkänna att de varit involverade i olika illegala insatser för att muta eller hota folk till tystnad, och alla de här vittnesmålen och de här nya uppgifterna ledde ju utredningen längre och längre upp bland tjänstemän i Vita huset då. Från och med maj 1973 börjar ju också med vittnesmålen sändas live på tv och börjar ju också då dominera nyheterna då. I juni 1973 så kom ju en viktig händelse, för då vittnar ju då John Dean, en av Vita husets advokater och liksom medlem av Nixons den här inre cirkeln. Dean hade ju tidigare varnat president Nixon att den så kallade cover-upen var en, som han sa, cancer on the presidency. Men nu hade ju då Dean offrats av Nixon och hade ju inte längre något jobb, och han var inte beredd att helt enkelt ta skulden för sin forna chef. Så nu vittnar ju då Dean själv under ed om att presidenten faktiskt känt till försöken att dölja Watergate-operationen så tidigt som i september 1972, att presidenten pratat med honom om utbetalningar av så kallade hush money, alltså vad man ska kunna kalla det på svenska, knipa käften pengar då, att man försöker se till att folk håller tyst med mutor då. Och det här Deans vittnesmål var ju makabert då, 245 sidor långt när det var nedskrivet, och föreföljde ju väldigt trovärdigt av då en person som befunnit sig runt Nixon i Vita huset. Och i juni 1973 så visar ju en undersökning att bara 17% av amerikanerna trodde att presidenten faktiskt talade sanning. Men det som saknas var ju såklart konkreta bevis på presidentens skuld. Och det är ju någonstans här som skandalen kunde ha tagit slut då. Det amerikanska folket hade ju kunnat fått sväva i ovisshet om huruvida Nixon var skyldig eller inte, och huruvida Dean då pratar sanning om att presidenten kände till det här eller inte då.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Så egentligen fanns det ju i slutändan inte några bevis på att presidenten personligen planerat eller gett sitt godkännande till det här inbrottet innan det gjordes. Så samtidigt hade han då godkänt många liknande operationer. Men det som däremot skulle bli bevisat var att han försökte hindra utredningen efter att han hade fått kännedom om inbrottet då. Och ett av senatens alla förhör skulle ju dramatiskt förändra den här situationen då. Just när liksom det verkade som att Nixon hade offrat tillräckligt många för att, och att det inte fanns något bevis då. Och det är ju när Haldemans då, alltså en av hans närmaste män, när Haldemans tidigare assistent Alexander Butterfield förhördes, så bara i förbifarten så avslöjar han att president Nixon installerat ett inspelningssystem, alltså ett avlyssningssystem kan man säga, i Vita huset, i kabinettsrummet och i presidentet Camp David. Dels verkar de här inspelningarna vara en slags fåfängt försök av Nixon att liksom lämna liksom material till eftervärlden kring hans förträffliga presidentskap, men det speglade ju också hans paranoida inställning, behovet att liksom hindra informationsläckor och se till att allting fanns på band då, så att säga. Men inför häpna kommittémedlemmar så beskrev då Butterfield att så fort Nixon var närvarande så spelades alla samtal i Vita huset in. Och det här innebar ju helt plötsligt att om John Dean och andra vittnen talade sanning så skulle ju de här samtalen de har hänvisats till då finnas inspelade någonstans. Det skulle kunna vara då vattentäta bevis på att presidenten faktiskt ljög om att han inte visste om den här cover-upen då. Och från den här stunden så var det högsta prio från alla utredningar om Watergate då att försöka komma över de här inspelningarna. Och när utredaren Archibald Cox fick höra talas om inspelningen så tog han ju då direkt frågan till en domstol för att kräva ut de här då. Nixon anhävde ju att de här inspelningarna var så kallad executive privilege, alltså en slags rättighet för den exekutiva makten då, alltså presidenten och administrationen, att man inte skulle behöva lämna ut dokument och information till den dömande eller lagstiftande makten ifall det uppfattas som att den är så känslig att den kan avslöja hur den verkställande makten fungerar inför då till exempel främmande makter då. Men medan Nixon hävdade att den verkställande maktens oberoende stod på spel och att banden inte skulle utlämnas, så hävdade ju Cox då att frågan som stod på spel var om presidenten stod över lagen då. Och Nixon, han trotsade de här stämningarna för att få ut banden och erbjöd istället en lösning där den konservativa senatorn John Stennis från Mississippi erbjöds att lyssna på banden som ett slags vittne till vad som var inspelat. Och Cox, han anade ju såklart ugglor i mossen och vägrade ju den lösningen. Han ville helt enkelt ha banden så han kunde höra själv då. Det här innebär ju då att efter ett tag att det leder fram till det som brukar kallas för lördagsmassaken då, Saturday Night Massacre. En lördag i oktober 1973 så utspelas ju märkliga scener och Nixon, han var ju rasande och krävde att Archibald Cox skulle sparkas som utredare, vilket såklart är rätt otroligt att kräva då, nästan som att i princip säga att man är skyldig redan där då. Men Nixons justitieminister Elliot Richardson, han vägrar emellertid att sparka den här speciella utredaren då, och då innebär det att Nixon helt enkelt sparkar justitieministern. Det här får vi då till följd av att hans biträdande justitieminister William Ruckelshaus trädde in och fick exakt samma order av Nixon att sparka den här utredaren, men även han vägrade och då går han samma öde till mötes och får då kicken av Nixon där då. Till slut så fick ju Nixon då fram en person, Robert Bork, som kunde gå in som justitieminister och lyda hans order, och därmed så sparkades Archibald Cox som speciell utredare då. Och den här parodin är ju det som har gått i historien som lördagsmassaken då. Ett begrepp som jag har hört Gina Lindberg på USA-podden har gillar att ta upp många gånger. Och visst, det är någonting, det har ju någonting, alltså lite som många andra liknande i USAs historia där man överdriver namnet jämfört med vad som faktiskt hände här. Det är ju massaker, det är två män som sparkas där, men jag tror jag nämnde det i anslutning till Boston-massaken 1770, att fem personer dör och här sparkas två. Liksom, så det är, man använder gärna ordet massaker i amerikansk historia även om det inte är så mycket massaker. Men hur som helst, oavsett så kallas det ju lördagsnattsmassaken då, och den gick ju helt i baklås för Nixon. Kongressen, media, ja, i stort sett varenda människa fördömer ju hans agerande. Richardsons och Ruckelshaus som vägrar att lyda orden blir ju istället hyllade som hjältar då. Och den allmänna opinionen pressade ju Nixon att utse en ersättare som utredare istället för Archibald Cox då. Så att Nixon känner sig lite tvingad att utse en ny utredare, och då utser han Leon Jaworski som, för att kunna utföra sitt jobb, fortsatte han ju där Cox slutade och började begära ut de här inspelningarna. Så att det här blir ju liksom, Nixon vinner ju ingenting på den här lördagsnattsmassaken, utan det blir ju bara istället en väldigt viktig vändpunkt där stödet för Nixon i opinionsundersökningarna bara fullständigt störtdök då, med all rätt då. Så Nixons position blev ju också värre av en parallell skandal som involverade hans vicepresident Spiro Agnew. Det är ju en utredning som visar att Agnew tagit emot mutor och gjort andra korrupta saker, både som Marylands guvernör och som vicepresident. Och i utbyte mot att justitiedepartementet inte drev anklagelserna vidare så gick Agnew med på att fällas för ett mindre skattebrott och också då avgå som vicepresident. vicepresident. Och tidigare har ju oftast vicepresidentposten bara varit vakant om vicepresidenten hade gått vidare liksom, och ersatt presidenten då om presidenten hade gått bort, eller att man då bara avgått som ägno, eller att man hade dött som vicepresident. Men det 25:e tillägget till konstitutionen från 1967 hade skapat ett system där en ny vicepresident utsågs om den gamla vicepresidenten försvann av någon anledning då. Och det gör ju då att Nixon nominerade representanthusets populära minoritetsledare Gerald Ford från Michigan som ny vicepresident, och han blir då godkänd av senaten. Alltså det är samma förfarande som när domare i högsta domstolen utses, att presidenten nominerar och senaten bekräftar dem. Och det här på något vis blir ju också i slutändan en slags dörröppnare för Nixons eget fall. Och för Agnew hade ju varit ganska kontroversiell som person, och det var kanske inte jättemånga som var sugna på att han skulle ta över Vita huset om Nixon föll bort då, så att säga. Men nu när landet visste att Gerald Ford var alternativet, så var det på något vis nästan lättare att tänka tanken att Nixon borde ersättas med den här populära Gerald Ford istället då, så att säga. Och redan innan Agnew-skandalen hade ju representanthuset i kongressen börjat fundera på ett sånt här riksrättsförfarande, alltså impeachment då. Och i början av 1974 så tog det här fart på allvar då, och det var ju tre faktorer som bidrog då. Dels det här vicepresidentbytet, dels den här lördagsmassaken och dels då Nixons rekordlåga stöd i opinionen då. Och kongressen passade också på att vidta andra åtgärder som mer drastiska då. I november 1973 så röstade man till exempel igenom den här War Power Resolution över presidentens veto då, som gjorde att det var ju att många inom kongressen hade retat sig på både president Johnson och Nixons arrogans i hur de styrde Vietnamkriget då. En sak som retade vissa var den här Tonkinbuksresolutionen som jag pratat om tidigare, som hade gett dem väldigt fria händer att eskalera ett krig som inte kongressen hade liksom deklarerat då. Och enligt konstitutionen så var det kongressen och inte presidenten som fattade beslut om krig, såvida inte USA anfördes då. Att låta landet gå in i ett krig utomlands sågs inte som en presidentbefogenhet i konstitutionen, och samtidigt ville man inte den här nya resolutionen helt bakbinda presidenten om kriser uppstod. Så den här nya War Power Resolution innebar att presidenten enbart hade befogenhet att skicka trupper i krig under 60 dagar. Därefter måste kongressen fatta beslut då. Men för en president som Nixon, som gärna tummade på legala krav och misstänksamt vaktade sin egen rätt att föra utrikespolitik, så hade ju kanske kongressen inte kunnat bestraffa honom mer än möjligtvis med riksrätt då. Så att den här War Power Resolution var ju ett tydligt straff riktat mot Nixon då. Nixons problem blev ju bara fler och fler då. På en presskonferens pressades han att svara på frågor om varför han betalat så lite i skatt 1970 och gjort så enorma avdrag. Och det är på den här presskonferensen som han irriterat svarar "I'm not a crook". Men det var ju ganska många skattebetalare som började fundera precis i motsatta banor. De är inte Nixon är en ganska stor crook här. Samtidigt som kongressen var på krigsstigen så försökte ju Nixon motsätta sig och neutralisera med stämningarna för att få ut med inspelningarna från Vita huset och de här bandinspelningarna. Han gjorde det genom att lämna ifrån sig utskrifter från ett antal centrala konversationer och hävdade då att de här utskrifterna var ju bevis för att han var oskyldig. Så totalt 1200 sidor lämnade han ut då. Men utredare och den allmänna opinionen höll ju inte med. De fortsätter att kräva ut inspelningarna. De vill ju verkligen ha ut själva banden, ljudet. Och i slutändan så, de här utskrifterna som Nixon hade tänkt skulle neutralisera, de skadar honom ytterligare också, för där svart på vitt så fanns ju mängder med, alltså man strök svordomar i det här materialet när man lämnade ut de här utskrifterna, och där var det ju liksom stod det på svart på vitt att han hade ju mängder med svordomar som var strukna, och vissa hade de kanske missat, och de här presidentens konversationer var ju oftast kanske riktade med väldigt fula ord riktade mot minoriteter och andra, så att det här gjorde kanske inte att folk tyckte att Nixon verkar vara en hyvens person i alla fall, utan snarare tvärtom då. Nixons nästa försök var att lämna ut själva ljudinspelningarna från Vita huset, men flera av banden hade då partier som var raderade. 18 minuter saknades till exempel från ett kritiskt band från juni 72 där Nixon pratat med en av sina medarbetare, Harry Holderman, som varit involverad i det här då. Och partiet på inspelningen som var borta hade liksom raderats manuellt då. Det visade sig då att det här raderandet hade utförts av Nixons sekreterare som tog på sig skulden för det här och menade att det hade blivit så av misstag då. Men media publicerade också fantastiska bilder när sekreteraren försökte visa den kroppsposition hon måste ha haft när hon så att säga inom citationstecken oavsiktligt råkade radera delar av bandet så som Nixon hade hävdat, och det var ju uppenbart att banden raderats väldigt medvetet och uppsåtligt då. Och bara den här episoden i sig gör ju att Nixons egen medverkan i att försöka hindra sanningen förefaller så enormt uppenbart då. Och i en viktig dom då i högsta domstolen i fallet United States versus Richard M. Nixon så var ju domarna till slut eniga om att presidenten inte kunde hävda executive privilege och man behövde helt enkelt lämna ut inspelningen till den här särskilda utredaren Jarovski. Och bara några dagar senare efter den här högsta domstolens utslag så röstade också representanthusets juridiska utskott att rekommendera då 3 paragrafer för att åtala presidenten i en riksrätt då. Och när alla de här inspelningarna till slut fanns tillgängliga hade ju då utredaren sin, som man sa på den här tiden, smoking gun då, alltså direkta bevis på att presidenten varit involverad i den här cover-upen av Watergate. Och precis som John Dean vittnat tidigare då, så hade ju presidenten personligen varit involverad, och bara 3 dagar efter att inbrottet kunde man höra hur Nixon beordrade FBI att sluta utreda brottet i Watergate, och det visade sig också att han godkänt utbetalningar av totalt $460,000 för att muta folk och hålla tyst då, så att säga. Så Nixon var ju skyldig precis som många misstänkte då. För Nixons egna öde så spelade egentligen inte banden till slut någon avgörande roll, och kongressen skulle ju gå vidare med riksrätt, och det är såklart att Nixons presidentskap var över. Det enda som kvarstod var ifall han skulle avgå själv eller om han skulle fälla sin riksrätt. Och republikanska ledamöter med Barry Goldwater i spetsen besökte presidenten i Vita huset och meddelade att det var högst troligt att kongressens senat skulle fälla Nixon i den planerade riksrätten. Han hade liksom inte ens tillräckligt med republikaner bakom sig för att bli friad i ingen riksrätt då. Och det här gör ju att det står klart att han med största sannolikhet kommer att bli avsatt i riksrätten då. Efter att ha våndats några dagar i Vita huset så höll till slut Nixon ett tal den 8 augusti 1974 där han offentliggjorde sin avgång då. Och det här är ju med i outrot på podden faktiskt då. Och in i det sista så vägrade Nixon att erkänna någon skuld, och i det talet sa han: "I would say only that if some of my judgments were wrong and some were wrong, they were made in what I believed at the time to be the best interest of the nation." Vilket ju också är lite häpnadsväckande att trots att han har gjort så mycket, mycket fel och uppsåtligt illegala saker så tyckte han liksom fortfarande inte på något vis att det var fel i sig, utan att han hade kanske lite dåligt omdöme bara, men att han ju faktiskt bara agerat i det bästa intresset för nationen då. Dagen efter så flög ju Nixon och hans familj hem till Kalifornien, och den här nya vicepresidenten Gerald Ford svors in då som ny president och hade ju ganska snabbt då hoppat upp en nivå från vicepresident till president då. Poddens outer har ju faktiskt 2 citat som knyter an till detta, inte bara Nixons avgång utan det andra är ju representanthusmedlemmen Barbara Jordan som menar att Nixon är så skyldig att om senaten inte dömer honom för riksrätt så kan man ju lika gärna köra konstitutionen i en dokumentförstörare då. Om man summerar med Watergate så hade ju Watergate-skandalen väldigt många följder. En inte så allvarlig följd men lite humor var ju att man i Massachusetts, som var då den enda delstaten som tillsammans med huvudstadsdistriktet röstat på demokraten McGovern i presidentvalet 72, tog fram en väldigt populär dekal som folk satt upp på nummerplåtarna, och den löd helt enkelt: "Don't blame me, I'm from Massachusetts." Det vill säga de hade folk gjort som Massachusetts hade man inte haft den här korrupta presidenten då. En språklig följd var ju att alla skandaler från och med nu fick den här ändelsen, alltså suffixet gate då, efter den här byggnaden då egentligen då. Några nyliga har ju varit Hillary Clintons klantiga e-posthanteringen, e-mailgate, eller Trumps kvinnoförnedrande snack i en kampanjbuss som ibland kallas för pussygate, men det också sprider sig till andra områden än bara politik då, från journalistik och sport och kultur, och ett exempel är ju Janet Jacksons bröstvårta kunde ses live under Super Bowls pausshow då, vilket ju då blev nipplegate då. Men på ett seriösare plan så hade ju Watergate-skandalen långtgående följder. Just där och då kanske det var många som bara drog en slags lättnadens suck över att det var över, eller som den nya presidenten Ford uttryckte det sen, our long national nightmare is over, som han uttryckte det tror jag, i installationstalet då. Men den här lättnaden var ju också kortvarig då, för Watergate skadade ju förtroendet för politiker väldigt illa då. USA är ju och har ju varit ett samhälle som redan i grunden ofta har en ganska cynisk misstro på politiska ledare och maktinstitutioner, och det är ju så USA en gång i tiden föddes, med den här misstron mot Storbritannien och kungamakten. Och så Nixons fall blev för många en slags bekräftelse som fördjupar den här misstron ytterligare då. Och att förstå Watergate och presidentens, alltså president Nixons fall, handlar ju också om hur presidentmakt den hade ökat under kalla kriget, och det handlar om att förstå de sociala förändringarna och den intensiva polariseringen på 60-talet och framväxten av en mer skeptisk granskande media också. Det handlar lika mycket om personen Richard Nixon. I grunden verkar han ha varit en ganska osäker person som var rädd på gränsen till paranoid över att hans fiender i form av liberaler och media och kongressen alltid var ute efter att få göra honom, och på något sätt verkar han trott att hans eget fall skulle vara slutet på nationen, och därför var han liksom villig att ta till vilka medel som helst för att få göra sina fiender och förekomma dem innan de följ honom då. Och en underlig sak är ju också att med inspelarna i Vita huset som blev hans egna fall då, utan att han hade spelat in sig själv, så hade det ju aldrig blivit någon lördagsmassaker, och inga 18 minuter raderade samtal och ingen smoking gun då. Ytterst få visste ju om att samtalen i Vita huset spelades in, och Nixon hade ju kunnat raderat de här banden långt tidigare och därmed inte utsatt sig för det som ytterst blev hans fall. Men det verkar som att han var övertygad om att han både kunde ha och äta kakan då, att han både kunde vara smartare än utredarna och behålla banden i en slags hybris för att kunna återskapa sitt historiska presidentskap som han såg det. Så det kanske den mest paranoida presidenten av dem alla, som verkligen gjorde mycket för att dölja saker, tvingas i slutändan ironiskt nog att avslöja de mest privata samtalen av sitt presidentskap då, så att det blir väldigt ironiskt på något vis då. Ska man summera också Nixons presidentskap, så han vann ju en ganska tydlig seger i presidentvalet, eller vad säger jag, inte en tydlig, en jämn seger, ett jämnt val, presidentvalet 68, det, som hade varit en lite grann av en reaktion mot all den här turbulensen och kaoset som hade byggts upp under 60-talet. Och valet 68 visade ju att en majoritet av det amerikanska folket ville ha lite mer konservativ stabilitet och ordning igen då. Och det amerikanska samhället var ju i slutet av 60-talet och början av 70-talet väldigt delat, och Nixon hade ju kommit till makten precis när ungdomarnas motkultur och den nya vänstern pikade och ett antal minoriteter som mest högut krävde sina rättigheter. Och Nixon, han gick ju till val på att skapa den här stabiliteten och ordningen och att ena landet avsluta Vietnamkriget. Men på många sätt kan man ju istället med facit i hand se att situationen snarare förvärrades. Den här motkulturen och protesterna fortsatte ju att dela landet, och kriget avslutades inte som man hade lovat, och protesterna snarare ökar ju mot kriget. Och dessutom blev ju Nixon själv en viktig orsak till att liksom urholka förtroendet för staten och splittra landet ytterligare, trots liksom flera politiska framgångar, och trots att han då valdes om med ett enormt tydligt mandat 1972, så skulle ju hans paranoida inställning bidra till landets värsta politiska skandal någonsin då. Watergate-skandalen skulle ju fullständigt dominera hans sista 2 år som president. Så trots att han vunnit en av de största segrarna i presidentvalets historia, så tvingas han avgå bara 2 år senare. Så det ser man ju fort, hur fort man kan nå sin topp och hur fort man kan nå sin botten då, så att säga. Och Watergate-skandalen med sina rötter i Nixons personlighet, hans politiska cynism, förvandlar liksom USA till ett ännu mer cyniskt land på många sätt då. Så att, och som vi kommer att se, så Nixons presidentskap är ju en liten brygga över mot en mer konservativ tidsperiod. Men det tar vi i avsnitten som kommer här, när vi ska se lite grann hur USA ser ut under resterande delen av 70-talet och hur vi har president Gerald Ford och Jimmy Carter. Och vi kommer också titta lite mer närmare på den här uppsvinget av de konservativa krafterna också. Men mer om det framöver. Tills dess så får ni ha det bra. Hej då!
States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil.
And if the hippies and the yippies and the disruptors of the systems that Washington and Lincoln as presidents brought forth in this country will shut up and work within our free system of government, I will lower my voice.
If the impeachment provision in the Constitution of the United States will not reach the offenses charged here, then perhaps that 18th century constitution should be abandoned to a 20th century paper shredder.
Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow.